Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
I veckans podd hör vi ljudupptagningar från helvetet.
Tobias ligger etta på boktoppen.
Visste ni att vi har en hjärna i magen?
Vi ifrågasätter delar av Prince Harrys bok.
Och till sist listade vi 3 gånger när vi var som mest ensamma.
Nu kör vi.
I säng med Tobias och Gabriel.
Hej allesammans och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Tobias.
Det är jag som är Gabriel. Du Tobias, jag och Dejan satt och pratade häromdagen om lite såna här minnesvärda upplevelser från liksom skolundervisning. Om man kommer ihåg någonting på någon speciell lektion som var så här, som stack ut lite grann. Och då så berättade han för mig att de hade då religionsundervisning och på de här religionsundervisningslektionerna så hade de en präst som kom och undervisade dem. Mm. Och på en lektion så kom prästen och så tog han fram en CD-skiva och alla eleverna blev så här, åh, vad kul, ska vi få lyssna på gospel eller liksom här, vad kul vi ska ha på religionen idag. Ja, och då visade det sig att den här CD-skivan, det var inte gospel, utan han berättade då den här prästen att jag har kommit över något unikt. Jag har kommit över en ljudupptagning ifrån helvetet.
Nej, är det sant?
Och de bara säger, oj, jaha, okej. Okay. Ja, det var ju speciellt. Ja, och så satt han då på den här CD-skivan då. Och eleverna var så här, men gud, alltså, vi hör inte så mycket, kan du skruva upp volymen? Bara, ja, så gjorde han det, skruvade upp volymen och det var fortfarande väldigt, väldigt tyst i helvetet. Men sen till slut då, så, om man lyssnade riktigt, riktigt noga så kunde man höra, hjälp mig, kan någon hjälpa mig? Ja, det var allt. Men det här är sant. Det här är en riktig historia.
Nej.
Jo, det här är på riktigt.
Nej,
det här är på riktigt. Så den här prästen då hade med sig en CD-skiva med ljudupptagningar från helvetet. Och alltså att för det första att det är tillåtet att göra det, att ta med det till en liksom mellanstadieklass, det förstår man inte. Och sen undrar man då hur han hade fått tag på den här CD-skivan. Vad är din teori?
Ja, men det här var ju några år sedan också. Det var ju inte i förrgår liksom. Det här var ju, så måste ju vara när CD-skivorna kom.
Exakt.
Ja, det är ju jättelänge sedan, men det är ju, alltså, tänk vilken skrämselpropaganda från kyrkans sida, bara hjälp.
Nej, men alltså på riktigt, men jag förstår liksom inte, de frågade då liksom, hur har du fått tag på alltså ljudupptagning från helvetet, vem är det som har varit där? Och då så och då så menade han på då att den här musikproducenten då hade hittat liksom någon väg då till helvetet, där han då hade gjort en inspelning
i någon gammal majbrasa någonstans, där det sprakade lite så här.
Så märkligt. Så märkligt.
Aj, jättekonstigt. Alltså, men det säger också en del om Dejans förtid liksom, och hur han är upp. Alltså, det förklarar en hel del. Liksom.
Om hur han har blivit, hur han har blivit, menar du?
Ja, verkligen. Mm. Alltså, det där är inte lätt. Alltså. Man vet ju själv hur det är, hur man är påverkad av sin omgivning. Och det där kan inte vara bra.
Alltså,
det är många terapitimmar.
Efter det, ja. Verkligen. Ah, ja. Så var det med det. Ska vi gå på Hänt i veckan?
Let's do this.
Hänt i veckan, hänt i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan.
Ja du Gabriel, vilken vecka jag har haft. Alltså det här är så sjukt kul. Alltså jag älskar det här. Alltså det är så, alltså rent ut sagt, för jävla roligt alltså att släppa bok.
Okay.
Alltså det är så jävla, ja, det är så roligt. Ja, det är så, och alltså när man tycker om så här, men jag har ju haft inte så många klienter nu under ett års tid och så här, och får hjälpa folk. Och man då som släpper den här boken och folk redan nu efter bara några veckor bara skriver och tackar hur den här boken har hjälpt dem, hur de har fått pepp, hur de har kommit ut i löpspåret igen, hur de har tänkt annorlunda. Det är så sjukt häftigt. Alltså det är helt uppfyllt av det här. Alltså nu i veckan också, vi har varit på både på Nyhetsmorgon och på P4 Extra, och alltså det är så sjukt kul det här.
Jag har kollat precis nu på morgonen på Nyhetsmorgon intervjun och den var jättefin, och det blir ju väldigt inspirerande att höra er två berätta. Och sen så just också liksom när de visade bilder från Kilimanjaro och allt det här, det blir ju, jag förstår att man känner att man vill ta tag i sitt liv liksom när man hör er berätta.
Ja. Och precis, och det är själva drivkraften i det här. Det är en sak att skriva en bok, men att man har som syfte att man verkligen vill hjälpa. Mm. Och man vill, alltså, när man vet hur lite det krävs för att komma igång och må lite bättre. Alltså det är bara ett steg åt gången. Byt ut en dålig ovana och bara mot en ny, så blir det lite lättare. Mm. Och det är ju, alltså att folk då på riktigt gör det och tar till sig de här sakerna, det är alltså, för mig är det obeskrivligt. Det är en sån skön känsla.
Mm.
Helt otroligt, jag säger.
Kul.
Och i förrgår såg vi på Mix Megapol, det var vår första intervju tillsammans om boken. Och Slotta Bromé. Och vi kom dit och det var jättetrevligt att vara där och så, och pratade, och vi tyckte det gick ganska bra. Och så kom vi tillbaka till förlaget efteråt. Jag skulle sen göra några böcker och göra någon stor så här bokpodd. Jag skulle gärna säga Bok och Babbel. Och så kom vi dit och så kommer de för förlaget ut och sa så här. Alltså, vi tror inte det är sant det här. Alltså, men de ringde från Mix Megapol och tyckte det var så bra. Så att de vill att ni kommer tillbaka på tisdag igen. En och en och prata vidare om boken.
Nej men
What? Alltså de bara, vi har aldrig varit med om det här. Det har aldrig hänt förut.
Oh wow.
Hur stort?
Det är alltså, fantastiskt.
Det är som ett reklaminslag. Det är helt fantastiskt att komma tillbaka till. Det var helt otroligt.
Ska ni tillbaka till Lotta igen eller andra radioprogram på Mix Megapol då, eller?
Det vet jag faktiskt inte, men jag tror faktiskt till Lotta igen. Jag tror det, jag vet inte. Jag har ingen aning. Så kul.
Men jag förstår det, för att jag menar, det här skulle du kunna göra som en liten följetong. Jag menar, att peppa folk varje dag liksom. Det finns ju jättemycket att prata om det här. Så
ja,
det är ju...
precis. Mm. Och så många områden. Det är ju inte, det är bara träning och kost, det är så många andra saker också. Så det blir ju stort. Att det blir en mycket mera en holistisk tankesätt liksom, att det blir alltså, allting, inte bara liksom, kroppen, utan det blir allt runt omkring också.
Exakt.
Så det är
Och om jag förstod det rätt nu då, så ligger ni etta på Boktoppen. Det är helt otroligt. Grattis.
Tack så mycket. Alltså, det är ju så, alltså, det här är så häftigt. Det är så, och så får göra också. Det är samma sak som när vi gör podden tillsammans. Det blir liksom också att dela glädje blir liksom bättre på något sätt.
Alltså,
och Magda var här nere nu sen i onsdags. Och så vaknade jag upp så här och så dricka kaffe på sängen och så få njuta det här tillsammans. Det är så kul så liksom. Det är jättemysigt. Och det är så fantastiskt. Jag fick bara ett till prov på hur sjukt fantastiskt hon är igår. För då så satt vi och väntade på oss. Det var Erik Blixt som hade lite Peter Extra igår. Mm. Och sände från Göteborg.
Mm.
Så jag och Magda satt liksom i min studio och väntade i Stockholm. Och helt plötsligt ringer telefonen. Och så hör jag att det är en äldre man som ringer till Magda.
Mm.
Få tag i hennes nummer på något sätt så här, och börja berätta om sitt liv så här då. Så här, och tänka så här, hur han får tag i hennes nummer framförallt och så här först. Mm. Och berättar om hans fru som hade gått bort i cancer och han hade sett Magda i morse och blev påmind om det för att hon pratade om sin tumör och pratade om sin egen cancer. Han hade fast, så här, och det var så fint för att jag tänker att många hade då bara så här, nu ska jag göra det här och så här. Men Magda, hon lät honom prata så här i 10 minuter kanske om ditt och datt och hoppa mellan ämnena så här. Och bara, så här. Och bara tog den. För menar, hon hade liksom egentligen, hon skulle inte göra någonting för som 10 minuter när hon skulle in i radio. Mm. Och då bara så här, lät hon honom prata. Jag tänker vilken gåva.
Mm, det är en alltså, gåva.
Till honom liksom också bara att ta sig den tiden.
Mm. Han kommer aldrig glömma det någonsin.
Nej. Och så bara säger, är det okej om jag skickar en bild till jag skickar på det här numret, säger hon så här, liksom, och så skickar liksom en bild på sin här röntgenbild från hans egen cancer och så här. Ja, det var så, jag blev helt rörd av det att hon verkligen bara var i det ögonblicket och bara lät honom få det. Mm. Tänk att annars skulle jag tänka så bara fan, ringer någon till mig så här och ska jag hålla på och ta min tid så här bara, men så tänker inte hon.
Det var ju väldigt fint. Och vad viktigt det är också då att verkligen göra det. Jag menar, vi har ju pratat om det förut också, när man hamnar i såna situationer, när det kommer också så här i en miljö där man kanske inte är beredd och man har massa människor runt omkring sig och sen så är man uppe i någonting och sen helt plötsligt så kommer det fram en människa och berättar kanske, jag vet det var en kvinna som kom fram till mig en gång och berättade bara att ja, min son har precis tagit livet av sig. Och att man då också försöker finna sig i den situationen och vara där, alltså slå om sinnesstämningen på en sekund. Ja. Det är inte helt lätt alltså.
Och finnas i det och gå in i den stämningen. Mm. Alltså, jag tänker att det är så lätt att bara borsta bort saker och ting. Men alltså, jag tänker att Teihanna har ju verkligen tagit sig tid att söka upp hennes telefonnummer. Mm. Det är lite så här. Man kan tänka sig, om man tänker sig, det kan vara lite som, antingen kan det vara creepy eller också så är det bara så här. Man vet ju inte.
Nej.
Man har ingen aning om vad människa som ringer.
Nej.
Så att, eller någon som kommer fram. Alltså, jag tror vi i dagens samhälle är väldigt... det ligger nära till hands att man ska tro att det här är något psycho liksom. Det finns så mycket otäckheter i världen, tänker man har på sig vakten då, tänker jag.
Verkligen.
Vem är det här och vad är liksom, syftet med det här? Men jättefint. Jag tänker och så pratar de om honom så här, sen är ju P4 extra så här, det måste vara jättestort för honom också, tänker jag.
Ja, såklart.
De bara så här, ja, det var fint. Jag blev väldigt rörd av det. Jag tyckte det var jättevackert gjort.
Väldigt, väldigt vackert gjort. Jag kommer in på en grej som har slagit mig så mycket den här veckan. Jag har återigen suttit och varit så bestört över liksom hur hela den kristna världen håller på i Sverige. Med det här med... Ja, jag har ju pratat om att det har varit väldigt mycket debatter här med homosexualitet i frikyrkan. Hur det ska behandlas, hur man ska behandla, om man ska acceptera folk i ledarpositioner, handlar egentligen om, inom frikyrkan som är homosexuella, eller om de mer ska få sitta i kyrkbänken och vara passiva kyrkomedlemmar. Och huruvida man ska viga samkönade eller inte. Men så var det då en av de här pastorerna då, det är en pastor då som jag pratade om förut, som heter Josef Barkenbom. Han har blivit nu då avstängd ifrån sin kyrkotjänst i Pingstkyrkan i Solna. Och nu har det gått så långt så att han har fått sparken. Och det här har ju han då blivit helt jätteupprörd över, så att nu ska han gå till tingsrätten då och försöka få hävda sin rätt, för han tycker inte att det är rätt att han har blivit sparkad på grund av att han la ut...
Och varför det? Precis.
Han blev sparkad för att han la ut en video där han skämtade om omvändelseterapi. Mm. Och lekte med ordet omvändelseterapi. Och omvändelseterapi är ju ett ord som har skadat så otroligt många människor genom åren. Som människor som har traumatiska upplevelser och som har blivit utsatta för omvändelseterapi. Så det är ett ord som man inte... Man tar inte det lätt och sitter och skämtar om det, tycker jag. Och det tyckte uppenbarligen inte den kyrkan heller. Och sen har de också hävdat att de också har arbetsbrist, för att han hade bara en 20% i tjänst, om jag förstår det rätt. Mm. Men oavsett detta då, så lyssnade jag på ett annat samtal med honom när han satt och pratade. Och då så sa han någonting i stil, nu har jag inte exakta orden, men kontentan av samtalet var att det står i Bibeln att man ska vara snäll mot människor, man ska lyfta varandra och sådär. Men det som är det allra viktigaste i Bibeln, det är att man följer orden, alltså bibelorden, ordagrant. För att det är genom att du följer varje ord som står i Bibeln som gör att du kommer till himlen. Och då känner jag, då är det liksom en ursäkt för att man då, visst, du ska vara snäll mot din nästa och du ska hjälpa, men det är inte det som räknas egentligen, för det som räknas är att du följer Bibeln till ord och pricka. Och där är ju min tro precis tvärtom. Jag tror ju att det som står i Bibeln, det är liksom en vägledning kanske, men det är det sekundära. Mm. Det är här och nu, hur du är med de människorna som kommer din väg. Det är det som gör att du i så fall kommer till himlen, om du nu tror på en himmel.
Vad menar du då? Men jag tror att det finns ju många ord i Bibeln, och framförallt i då gamla testamentet, där det är så saker som man aldrig skulle göra 2023.
Ja.
Det handlar inte bara om homosexualitet. Vad menar du med det? Ska man göra de orden också då? Eller vad menar
du? Men
det finns mer vägledande ord.
Ja, det finns bortförklaringar. På de här mest extrema delarna så finns det bortförklaringar. Alltså de hittar sätt att förklara bort vissa saker, att så kan man inte göra.
Även fast det står...
Ja, jag vet faktiskt inte.
Man blir lite sugen att bli, liksom, alltså bli teolog på sätt och gå in i de här. För man tänker att hur de hittar de här genvägarna. Att de kan segregera saker och ting. Och det här betyder, ska man följa ordagrant. Och det här får man ta lätt på. För det här är att hitta någon typ av anledning till det. Det hänger ju inte ihop. Det är så dubbelmoraliskt som man orkar inte. Och dubbelmoral kan inte heller vara något trevligt för att komma till himlen, tänker jag.
Verkligen. Det är ju fruktansvärt dubbelmoral. Men sen så finns det ju teologer då som kanske är lite mera tänkande i sig själva, som också då förstår hur man ska tolka. Vi har ju pratat om en av dem förut, Joel Halldorf, som är en väldigt, väldigt påläst teolog. Och han har ju liksom förstått att det som står i Bibeln, det kanske inte riktigt är så ordagrant som det står där, utan man får se på hur samtiden såg ut. Hur såg det ut i världen under den tiden? Men vad jag skulle vilja komma tillbaka till var just det som hände med Magdalena Forsberg. Just det här att hon tog sig tiden att sitta och prata med den här människan. Och även om man är en troende människa eller inte, så tror jag att det är våran uppgift på jorden. Att människor kommer våran väg när de bäst behöver det, eller när vi mest behöver det, då kommer det någon som gör att du får det du behöver för stunden. Mm. För att du ska liksom kunna komma vidare i livet, för att du ska liksom få det du behöver för dagen. Och det är det och det tror jag, som då tror på en gud, jag tror att det liksom är våran mening här på jorden. Att det är så det ska vara. Det är som ett trafiksystem. Vi finns där för varandra, och det är det som är själva kärnan.
Ja, det är ju väldigt fint, en fin tanke, och ofta tycker jag när man har haft jobbiga stunder i livet och man har liksom brutit ihop eller man har behövt prata med någon, så är det ju i många fall så är det någon som man absolut inte har någonting med att göra egentligen. Om jag tänker tillbaka så här, att man har varit på ett ställe i livet där det inte finns någon som är, det finns ingen Gabriel Fors eller mamma eller någon som är jättenära. Det finns bara någon annan random person som har tagit den delen. Så här, att man har sökt till någon som man inte är så tajt med, men som fick ta allt det där jobbiga som bara man spygade, och då är det ögonblicket är så viktigt då. Mm. Alltså för en själv. Att man har ett ögonblick med människor man inte ens känner.
Mm.
Och när jag tänker på det, så är det, har det varit många gånger så, tycker jag. När det har varit jobbigt, så är det någon helt random människa som har tagit det liksom, och stått där.
Mm.
Som någon som har lyssnat och stått upp på. Fast den inte ens har någon anledning att göra det.
Har du något minne du kommer ihåg så här specifikt?
Ja, men jag kommer ihåg när som nu var nere i Portugal. och hade missbedömt min medicin, HIV-medicin. Mm. Och jag var helt förfärad över det. Jag skulle, liksom, skulle få gå 3 dagar utan medicin. Så här. Och jag hade bara, fick sån jävla ångest. Och bara så här, nu jag kommer dö. Och då kom jag att det var en kvinna där som är helt, helt ny på Sprinkland. Som bara, alltså bara tröst, alltså bara, jag grät liksom. Hon bara satt och höll mig så här och bara, och bra, det kommer gå bra. Vi följde med till apoteket och fixa och dona liksom. Och liksom verkligen gav sin tid, verkligen alltså. Så, otroligt fint. Och som man inte alls hade behövt göra liksom, men man var där ändå. Och fick liksom bli någon typ av omhändertagande mamma där nere. Det var jättefint. Så att det betyder mycket. De där stunderna. Har du någon sån tillfälle när du har fått söka hjälp hos någon som du kanske inte känner så bra?
Alltså jag glömmer ju saker så mycket. Varför gör jag det? Nej, jag får nog suga på det. Det får bli en cliffhanger till nästa vecka.
Så får jag försöka få spännande. Alltså du kommer alltså bara, du kommer ju flock personer till nästa veckas post. Fy fan, här, alltså det här är, alltså verkligen, alltså det här kommer ju bli så, vilken cliffhanger Gabriel Fors. Alltså. Ja, du vet verkligen hur man lurar in en ny publik till podden.
Du, får jag bara ta en grej? Vi har fått en jättebra reaktion ifrån en lyssnare. Mm. Som jag skulle vilja läsa upp för dig. Det var faktiskt med tanke på det du pratade om förra veckan om AirPods.
Japp. Yep.
Kommer du ihåg att du pratade om AirPods och att du sa att det här med beroende. Och sen så diskuterade vi att hur farligt är det egentligen med AirPods. Och vad kommer det liksom, kommer de att förstöra oss? Och då så har Anna skrivit så här: hej, angående AirPods som ni diskuterade i veckans podd. Jobbar som sjuksköterska på en vårdcentral och kan säga att antalet patienter med öronproblem ökat markant de senaste åren. Första frågan jag ställer är alltid om hen använder in-ear-lurar mycket. Ofta är svaret ja. En liten öronspolning, om patienten själv behandlat med Vaxol eller liknande i en vecka, så är problemet löst och hen behöver i alla fall inte bokas till läkare om hen inte har värk i öronen. Kan rekommendera alla som använder sådana lurar mycket att använda Vaxol eller Revaxör en gång i veckan för att underhålla. Jag gör det själv och det mjukar upp vaxet. Kram och tack för lika underhållande podd som alltid.
Ja, alltså det är ganska självklart, det är så. Alltså tänk att ha gått utan någonting i öronen i alla år. Kanske en Walkman med sån här lössittande headset. Liksom.
Just det.
Men alltså, och så in i öronen liksom, och så blir det helt tätt.
Mm.
Och så här, det är klart om 17 att det blir komplikationer. Det är inte konstigt att det blir så.
Nej. Men stort tack till Anna som skrev, för att det här är ju skitbra. Då vet vi vad vi ska göra. Revaxör eller Vaxol.
Ja. Och Magda berättade också i veckan att hon hade ju alltid så här öronproppar i när hon sköt på skjutvallarna när hon var skidskytt. En gång så var så här, hade hon skakat så här på huvudet och då bara så här hade det skakat, bara så här gudunk, 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 som en koskälla in i örat, och så hade det ramlat ut en vaxpropp som var så här sjukt stor.
Nej men gud.
Ja, det är faktiskt riktigt äckligt. Men jag tänker att om varje dag kör in någonting i öronen, så man proppar längre och längre in med vaxet. Ja. Liksom. Det är klart att det bygger på. Liksom.
Nej.
Ja. Jag ska köpa sådana där vaxör. Det måste ju vara alltså, skitbra.
Öronvax är ju kanske det äckligaste som finns i hela världen.
Tydligen så är det en delikatess borta i Burma.
Nej,
jag skojar.
Fy, vad äckligt.
Uppstekt med lite nudlar som blir lite
sluta, jag spyr. Gud, verkligen.
I säng med Tobias och Gabriel.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Berätta något kul nu.
Berätta något, berätta något roligt. Hör, du ska berätta något kul. Det här var lite roligt. Ja, okej då. Jag tänkte berätta det här. Visste du att vi har en hjärna i magen?
Va?
Va? Visste du det?
Om man är gravid så förstår jag att man har en extra hjärna i magen, men inte annars.
Ja, men alltså det här är, alltså jag är så helt, fascinerad över det här. Alltså det är så jäkla sjukt. Jag läste en artikel igår. Mm. Och där är så här. Känslor, beslut och handlingar styrs från hjärnan, men magen är också inblandad. I magen och tarmarna finns det mer än 100 miljoner nervceller, vilket är fler än i ryggmärgen. Entriska nervsystemet, ENS, hjärnan i magen, eller den andra hjärnan som det också kallas, består av distinkta nervceller som kommunicerar med hjärna och ryggmärg. Alltså, hur kan man inte ha vetat det här?
Men du,
att vi har två hjärnor.
Är det därför man säger magkänsla? Jag går på magkänslan. Ah,
exakt, exakt så är det. Exakt så måste det vara. Att man går på magkänslan, man har liksom en, alltså det finns ingen så här sjätte sinne eller att det är någon intuition. Det är bara att man har en egen, man har en hjärna till i magen.
Men
så här.
Gud, fuck,
jag tycker det här var jättespännande. Jag tycker så här. Alltså, och mina, och du vet som Parkinson och IBS, sådana vet du problem. Alltså exakt samma vet du, hjärnceller som dör vid de här sjukdomarna i hjärnan. Samma sak händer på då i den maghjärnan. Att alltså, de nervcellerna som dör där också. Och därför man får problem med de här sakerna. Så det här, jag tycker det här var en helt jag blev helt så här, klart som 17.
Men var
en del människor tänker,
var sitter den här maghjärnan då? Är det typ blindtarmen eller?
Ja, men den sitter så här, det är lunga mjälte bukspott och så sitter den till höger. Aha. Där sitter magen. Där sitter, jag tror det är så. Så här, ja. Men, och så finns det ju en del, för en del tänker ju, det vet ju alla, att tänker med hjärnan och en del tänker med magen och så en del tänker med könsorganet. Det är många killar som
det har. Det är den tredje hjärnan sitter där.
Ja, verkligen. Lite mindre hjärna. Den är inte lika utvecklad på en del. Alltså, men Jeanette brukar säga det, att killarna hon träffar, de brukar inte vara så utvecklade där.
Gud,
ja. Nej, det är bra. Nej, men, alltså, men det, men it makes sense tycker jag. Alltså, alltså det finns att varför skulle bara finnas en hjärna i kroppen? Mm. Det är bara att den är inte så konkret kanske som just den här, att det finns frontallob och amygdala och sånt där.
Men alltså så, men okej, okay. Men den sitter, det finns inte en liten hjärna här nere som man kan hitta om man har mikroskop utan.
De har kommit på att appendix, blindtarmen, det är det som är lillhjärnan.
Ja, jag vill ju se var den sitter.
Och en del har tagit bort blindtarmen och då, det förklarar
en del. Det är det jag tänker. Det är därför det finns
en del kompisar
galenskap i vår värld. För att folk har tagit bort blindtarmen.
Ja, och en del kompisar man har, man förstår ju vad som hände efter de tog bort blindtarmen. Alltså man bara, åh herregud.
Men alltså, tänk om det vore så. Tänk om alla såna här idioter i världen, om man inser att det de har gemensamt är att alla tagit bort blindtarmen.
Putin, Trump.
Exakt, tänk om det är så. Alltså, då har vi löst så mycket världsproblem.
Ja, och då kanske man skulle fortsätta ta bort blindtarmen på en del personer, tänker jag. Det hade ju varit jätte... Eller, nej, det blir inte bra, för de har ju sjukt mycket makt fortfarande, så det är ju inte, det blir ju att världen kommer livsfara, men så att det är en smart idé kanske.
Nej, men ja, väldigt intressant måste jag säga. Det där hade jag ingen aning om.
Nej, jag tänker att är din maghjärna utvecklad? Har du en bra Så magkänsla.
Magkänsla. Ja, men jag tycker nog att jag har det faktiskt. Jag tycker nog att min magkänsla är ganska så bra. Jag kan inte säga att den alltid går 100% rakt in. Men jag tycker att man kan känna av. Framförallt tycker jag så, återigen, det här i mötet med människor. Jag tycker att man känner av ganska snabbt hur en människa kommer att liksom påverka en. Åt vilket håll hur man kommer bli påverkad av en människa. Känner inte du det också?
Jo, och jag tycker nog att jag har blivit bättre på att lita på en magkänsla. Jag tycker att man kanske har en kraftigare intuition än vad man trodde från när man var yngre. Mm. Alltså den där magkänslan, man tänker bara, och det här, nu känner jag så här, men nej, det är nog så här, jag låter hjärnan bestämma. Mm. Så jag tror att jag skulle nog helst vilja att man, jag skulle våga lita på den ännu mer i olika situationer. För jag känner att varje gång som jag gör det så känns det ändå rätt i hjärtat eller i magen på något sätt. Så att det är... Det är, man har nog någonting, det är något som man inte kan förstå, att det är något sinne som man har som man inte kan förklara, men så finns det ändå. Ja. Jag tror i alla fall att jag har en stark intuition, det säger jag i alla fall att jag har, för jag känner att man vet ju oftast det här är rätt eller fel, tycker jag. Men så vågar man inte lita på det. Men det borde man göra.
Jag tror det, och jag tycker att man det är också lite med att bli äldre. Det är ganska skönt. Jag tycker att magkänslan får styra lite mer än vad den gjorde förr i tiden. Förr i tiden så kunde jag, även om jag kände att det gjorde ont i magen, så fortsatte jag liksom att gå emot den känslan. Men nu kan jag mera känna så här, vet du vad? Det här känns inte bra. Då tackar jag nej.
Exakt, och precis. Jag tänkte mer på positiva saker, men så självklart när man känner att det här är inte rätt för mig just nu, att man då säger ifrån. För att den är oftast jobbigare, tycker jag. Absolut. Att man kan säga nej till saker och ting. Man tänker, när jag har sagt ja till det här och påbörjat någonting, och så känns det inte rätt, och så är man ändå igång. Så då ska man liksom vara snäll, och så får man kompromissa sig själv istället för att faktiskt bara säga nej, men det här funkar inte för mig, det här är inte bra. Och det är vi ju svindåliga på. Alltså, i alla fall jag tycker bara att låt mig kompromissas och bara, och nej, det är inte mitt eget beslut. Jag hatar den känslan.
Nej, den är jobbig.
Det är bra.
Du, får jag prata lite grann om Prince Harry?
Ja, jag vill bara säga, innan du säger någonting Prince Harry, så vill jag bara säga att han ligger tvåa på boktoppen.
Efter er, alltså jag orkar.
Efter oss.
Det är stort, ja. Tobias.
Och, han är för sig en svensk utgåva och en engelsk utgåva, så han ligger tvåa och trea. Men vi ligger etta. Så att bara sätta,
grattis, det är fantastiskt. För jag menar, är det någon bok som har fått mycket uppmärksamhet, så är det väl ändå Prince Harrys bok. Har du hört några av intervjuerna som han har gjort i veckan?
Inte en enda.
Nej. Han har ju då pratat väldigt mycket om sitt liv. Och det har ju varit... Många tycker kanske att det har blivit lite för mycket Harry och Meghan den senaste tiden. De hade en Netflix-dokumentär och de var hos Oprah, och det har pratats om, nu kommer då en bok. Och i den här boken då så har ju han berättat då massa saker. Han berättar bland annat om ett slagsmål som inträffade, eller slagsmål. Han berättade om att han blev nerbrottad av sin bror William. För att de hamnade i en då konversation som eskalerade och blev ganska så intensiv. De bråkade över, William var upprörd över att det var någonting med Meghan, att hon hade... Det var någonting som stod i tidningen, helt enkelt. Något massmedialt. Och så skyllde han det på Meghan. Och sen så slutade det med att han blev så upprörd, William, så att han tog Harry och fällde honom på något sätt. Och Harry landade på en hundskål. Hundens matskål. Och gjorde sig illa i ryggen.
Nej, stackars.
Ja, i alla fall. Så att det blev ett litet slagsmål där. Och sen så kom det fram då. Harry sa ingenting först, men Meghan såg att han var skadad på ryggen, och sen så blev det fram. Men en grej, och jag kan förstå, när han satt och berättade alla de här sakerna som han hade varit med om, och hit och dit och fram och tillbaka, så sa han det, att det som är problemet i våran familj, det är det att visst, jag kan hålla tyst om hur mitt liv har varit fram och tillbaka, men saker och ting läcker ifrån hovet. Alltså de går ut, vissa familjemedlemmar. Jag tror att han bland annat anklagade Camilla för att läcka till pressen. Så att hon läcker saker som skadar, som har skadat honom och hans familj. Så därför vill han nu ta bladet från munnen och säga att jag sitter här och berättar hur sanningen är. Nu berättar jag med mina egna ord istället för att någon läcker som en anonym källa.
Han styr narrativet själv, det som är här grejen.
Exakt, han vill göra. Precis så. Men en sak som han då berättade som kanske inte var så smart, och det är det här jag vill komma fram till med dig. Han berättade då att när han då var soldat, han har ju varit och krigat i Afghanistan i två omgångar tror jag, så berättade han att han har dödat 25 talibaner. Så han berättar hur många talibaner han har mördat och att han, hur han liksom, jag vet inte exakt hur han ordagrant sa, men att han liksom inte såg på de här personerna som människor på det sättet, för att det var en fiende och så vidare. Och då tänkte jag så här, efteråt, konsekvensen av det här har blivit att dels har, jag tror att talibanledaren har uttalat sig och sagt att det du glömmer här, Harry, det här är faktiskt också människor som har familjer, som har barn som är hemma och väntar på dem, en fru, familj liksom. Det här är människor som du har dödat. Och sen också att man nämner liksom hur många man har dödat, det kan också bli fara för hans egen säkerhet. För att nu blir det så konkret att han har mördat 25 personer. Så att jag menar, det kan ju också göra att det blir fara för säkerheten både för honom själv och hans familj. Så...
Och det blir också det är lite som att han är, alltså, oavsett hur det är uttalat, så blir det lite stolthet över också, vilket är helt konstigt. Ja. Att man vill ens berätta att det har ingenting med det att göra överhuvudtaget, hur många och får du en fjäder i hatten för det, är det per duschsin eller för tjåg eller vad, det är jättekonstigt.
Nej, verkligen, jag menar om han är stolt över att han har tjänat sitt land i kriget som många militärer är, då kan han ju säga det. Jag var stolt att jag hade möjligheten att kämpa för mitt land. Punkt slut, känner jag. Och här tänker jag också då, med tanke på att du har släppt bok nu, som förlag, har man inget ansvar där att säga, vet du vad, Harry, den här grejen kanske inte är jättesmart att vi tar med. För att jag menar, den fyller egentligen inget syfte. Det är inte så att folk blir så här, wow, han har dödat 25 personer, vad cool han. Jag menar, det är inte så att, den tillför ju inte historien någonting på något sätt. Det har ju ingenting heller med de andra kungligheterna att göra. Så jag förstår liksom inte riktigt syftet med att han berättar det här mer än att det skadar honom. Kan skada honom.
Man inbillar sig att det måste vara väldigt, väldigt svårt för prins Harry att ha folk han litar på runt sig. Men jag tänker att alla vill ha en bit av kakan, och speciellt där som alltså, kommer till förlaget. De vet ju att om jag skriver så här så kommer vi sälja 15 miljoner fler böcker. Alltså det är ju, allting handlar om pengar. Det är fruktansvärt. Alltså, men jag tänker, han har säkert ingen så här best mate som bara sitter och väntar på att de ska få genomläsa och korrläsa hans manus i boken. Det finns ju inte. Jag kan tänka mig. Nej. Alltså då hade det aldrig gått igenom. Men å andra sidan så det är ju inte Harrys fel, det här är systemets fel, alltså det här med att man ska försvara sitt land och det till varje pris. De gör ju allting för att tvätta bort att det är individer. Som jag säger, man blir ju liksom, i all militär så kan jag tänka mig att man blir hjärntvättad som militär, alltså att det här offret, det är bara för sitt lands säkerhet, alltså i vilket krig som helst, det måste ju vara det enda som folk bara proppar i huvudet, att så här, att du ska bara, det här du gör här, du kan rättfärdiga allting du gör för ditt land. Det är absurt liksom.
Det är absurt.
Det är ingen som tänker på att du...
Men då tänker jag också så här, nu har han ju lite perspektiv till det. Det var ju ändå några år sedan han var och krigade. Och ändå så går han ut och berättar det på det här sättet. Och då känner jag att, jag förstår fortfarande inte syftet med det, måste jag säga. Jag tyckte att det var väldigt korkat.
Oavsett hur normal han nu kan verka, han har, de har gått ut där, men han kommer ju aldrig vara normal. Han kommer aldrig vara den, han kommer aldrig ha ett perspektiv som är som vårat. Han har aldrig fått uppleva sånt, vad som är, alltså hela hans liv har ju varit helt kaotiskt. Alltså tänk det livet han har levt jämfört med oss. Vi växte upp i Östansjö och Katrineholm och han blev i Buckingham Palace.
Nej, men det är helt galet. Men ändå fint att han vill försöka ge sina barn ett så normalt liv som möjligt. Det tycker jag ändå är liksom hatten av för Att man känner att, vet du, det här funkar inte för mig längre. Nu vill inte jag vara med på det här längre.
Nej, och det är ju beundransvärt såklart. Men jag tänker att utan Megan hade han inte, tror jag, gjort det då. Alltså, han måste ju ha
Förmodligen inte. Han sa också att han förstod inte heller liksom riktigt vad rasism var förrän Megan kom in i hans liv. Jag tror att hon har väckt upp väl. Jag tror hon har fått honom att vakna på många, många plan. Liksom.
Men alltså, det är så spännande det här med vad man har för perspektiv. Och man, alltså, vi lever ju i den här HBTQ-världen, du och jag. Och man vet ju ganska mycket. Men för det är saker och ting som berör en själv, blir man ju, det highlightas ju liksom i nyhetsflöde. Och så här, bara, här är det dödaste 17 homosexuella i Sudan. Så här. Alltså det är klart, det är säkert mycket mer så här blinkande i rött för oss än kanske för någon gemene man i Sverige. Mm. Och då perspektivet då som jag har fått nu i den här boken är att jag har fått perspektivet genom Magda, som inte hade någon aning om de här sakerna i HBTQ-problematiken nere i Afrika eller i Ryssland. Och människor som hon möter och som vi möter nu också här. Vi hade ingen aning om det här.
Nej.
Att det fortfarande är så här. Att det är såna här orättvisor i världen. Och det, alltså, vi utgår ju så ofta bara från oss själva, att vad vi har upplevt och vad vi kan och vet. Och så glömmer vi att hänger ju inte världen ihop.
Nej,
alla har sina saker. Så det är klart att det är, alltså, det perspektivet som Harry har fått från Meghan är ju, alltså, måste ju vara enormt. Och kanske positivt. Tänk att hon har fått så mycket skit från att vara med Harry egentligen. Alltså sin kärlek såklart. Men fy fan alltså.
Men återigen, alltså, där har vi det ju igen då. Han sa det också, att han levde ju ett liv liksom med droger och med supa. Men när han träffade henne så förändrades hans liv. Helt plötsligt fick hans liv en mening. Och jag menar, då har vi det igen där. Han träffade henne vid rätt tidpunkt i livet. Och det blev en förvandling för honom. Det är ju fantastiskt. Återigen så ser man liksom vad mötet med människor kan göra.
Och kanske räddning för honom.
Precis.
Alltså, kanske, och på väg ner samma bana som sin mamma. Och det blir bara växer och växer och växer. Jag tänker att, alltså, i vilken annan familj skulle två bröder slåss om att något som har stått i tidningen. Det blir som en dokusåpa allting.
Precis.
Det blir bara att deras kungahus är som att det är värre än Fawlty Towers.
Verkligen. Nej, det är galet.
Det är
så tokigt.
Det är galet. Mm. Ja, det är så sjukt. Alltså, det är så dumt allting. Alltså, Men alltså, apropå dumt, alltså, den här veckan, alltså, vad händer med världen? Alltså, folk dör som flyger överallt.
Jag har skrivit det här. Vad är det som händer? Håkon Pedersen!
Ja, Håkon Pedersen, alltså, och Lisa Marie Presley.
Ja.
Och Patrik Grimlund, alltså, med fyra barn och fru. Alltså, det är så hemskt.
Det är så fruktansvärt.
Alltså, det här, och det är så... Alltså, och tänk bara överskriften på Lisa Marie Presley så här... Att hon vill få nu begravas bredvid sin son. Alltså,
vad är det som händer? Alltså, nej, det är så här... men det är inte klokt. Och då är hon 54 år.
Ja, nej. Usch. Alltså, det är så fruktansvärt allting. Alltså, bara... men alltså, Lisa Marie, tänk dig att vara Elvis Presleys son. Mm. Alltså, eller dotter. Alltså, det är inte, alltså, det kan inte ha varit lätt heller.
Nej, såklart inte.
Alltså, dels för problematiken bakom, och så ha en... det måste vara världens mest kända legend genom alla tider. Liksom.
Alltså, och återigen också då med en förälder som dog när hon bara var liten. Liksom. Jag menar,
han var 42. 42 år.
Nej, det är inte klart.
42 år när han dog.
Nej, det är inte klart.
Ingenting.
Hon var alltså på Golden Globe-galan häromdagen. Och sen så dog hon två dagar efter.
Usch, vad hemskt. Usch.
Nej, fruktansvärt.
Nej.
Ja, nej, det är väldigt mycket människor som har dött nu sista månaden. Vi pratade ju om det för några veckor sedan. Men det känns som att jag vet inte vad som händer.
Nej, det får inte... Det ska inte... Nu räcker det.
Nu räcker det. Nu får det födas lite folk också.
Ja, hur går det med föderiet egentligen? Hur går födseln upp i Sverige? Är det fler barn nu än det var för några år sedan?
Ingen aning. Det borde ju komma lite... Det måste ha varit en pandemivåg. Man tycker när folk hade så mycket tid hemma och pippa. Mm. Så att jag menar, då borde det komma lite...
Och det ordet också är så vackert. Alltså det är verkligen så här, det är verkligen det som man brukar använda så här i folkmun. Så här, pippa är, alltså när du och Dejan pippar, är det så här, är det?
Alltså det är så mycket barn här. Pandemiungar.
Springer runt på half-bred, liksom serbisk-svenska barn springer runt. Serba på språka på serb och kroat. Ja. Moj bukulat. Småklottar.
Verkligen så. Mm, ja. Okej.
Okay. Ja.
Är det dags för listan eller?
Let's do it. Let's do this.
Veckans lista.
Tobias, den här veckan så ska vi ju då lista någonting som vi berättade om redan förra veckan. Vad var det?
Ja, men vi skulle ju prata om ensamhet. Mm. Och de tre gånger i livet som vi har känt oss mest ensamma.
Mm. Precis. Mm.
Och har vi fått några där tittar stories?
Lyssnare, jag har faktiskt fått en liten berättelse här som jag tänkte att jag skulle dela med mig av. Det är Maria som skriver så här. Maria Assarsson skriver så här. Jag tänkte skriva om ensamhet. Lyssnade på ert avsnitt i podden igår och ville gärna dela med mig av min erfarenhet. Under pandemin blev jag väldigt, väldigt ensam. Jag hade lämnat mitt ex 2019 och det betydde att alla hans, inom parentes, våra gemensamma vänner lämnade mig. Mina barn bor en bra bit ifrån mig så det krävdes planering. Men vid denna tidpunkt så fick jag inte träffa dem på grund av pandemin. Jag hade inte mycket vänner, bara ett par som stod mig nära. Vi sågs nästan inte heller. Nu nästan 3 år senare har jag lärt mig att det är helt okej att vara ensam. Men så svårt att känna sig ensam. Idag är jag fortfarande singel, har flera vänner som jag älskar, pratar och träffar min dotter ofta och jag ska bli mormor. Men det har krävt, ja, stort grattis. Men det har krävt mycket ifrån mig. Jag har jobbat mycket med mitt inre. Har grundat fint i mig själv. Tränat i mån det går. Mediterar nästan varje dag. Gör saker för mig, inte för någon annan. Börjar tycka om mig på ett sätt som jag aldrig har gjort tidigare. Idag lever jag det liv som jag vill leva. Inte söka efter någon kärlek. Inte utnyttjas av vänner för ens godhet och så vidare. Sånt tar tid. Så ibland tackar jag pandemin lite för min personliga utveckling. Den är långt ifrån klar. Det blir det nog aldrig. Men jag är så på rätt spår. Förlåt för mitt långa meddelande. Stor kram, Maria. Men så mycket bra grejer. Och jag förstår den här grejen. Om vi går tillbaka till den här kärnan när... Att man har en relation och man har gemensamma vänner. Och sen då när relationen tar slut så väljer kanske vännerna att följa med den ena parten om man själv blir ensam. Det tror jag är ett vanligt fenomen.
Jättevanligt. Och jag menar att och speciellt om kanske relationen inte slutar så bra. Du vet inte hur det gick för Maria och hennes förhållande. Men jag tänker att då... Om man har varit tillsammans med någon ganska länge och ibland blir det så att det är en som har kanske en större vänskapsgrupp som den andra kommer man liksom in i den gruppen ihop i jättemånga år kanske, men sen så när man gör slut så är det ändå hans vänner man har varit hos, så det är hans grupp fast man har varit liksom, man har kanske känt varandra i kanske 10 år, 12 år, 20 år vet jag, men det är ändå hans vänner som man då lämnar, alltså så att man inte då är ändå, fast man är så tajt med dem, så blir det inte, så blir man ändå utan, för att det var hans vänner från början.
Precis, precis. Jag tror att det är ett extremt vanligt fenomen. Har du fått några berättelser?
Nej, det har jag faktiskt inte fått. Jag har inte fått några. Alltså, jag har bara letat och letat, men inte någon av mina vänner eller mina följare är ensamma. Alla har ett socialt umgänge som är så stort. Det är fantastiskt.
Grattis! Grattis till dina vänner!
Tusentals människor.
Ja. Okej, ska vi börja då? Du får börja.
Ja, okej. När jag hade kommit hem från alla turnéer från Burn the Floor så kom jag hem till Danmark där jag bodde just då. Och helt plötsligt så tänkte jag skulle göra ett karriärbyte. Jag vet inte varför, men det hade varit som stiltje på dansfronten. Och så tänkte jag skulle bli då säljare och tog jobb som... telefonabonnemangsförsäljare i Danmark och drogs med i det här säljarandan. Man skulle ringa i klockan veckan när man hade blivit så här sålt någonting och så, och liksom man gick dörr till dörr och det var så här, det var en helt ny värld. Och som passade mig så fruktansvärt dåligt. Alltså jag hatar den känslan. Man ska tränga sig in hos folk och sälja någonting som man inte ens tror på själv. Mm. Så här, byta upp abonnemang. Man vet ju själv hur det känns när någon ringer från Tele2 och bara vill byta abonnemang. Man bara... Alltså hatar dem. Mm. Alltså det är som det, eller det är inte deras fel, men man blir bara så här irriterad. Och ska man själv bli den personen som knackar på och försöker komma in och ska bara... Alltså uppgradera ett abonnemang. Bara, nej, verkligen inte. Det var fruktansvärt. Knackade dörr i november och december. Och det bara regnade jämt. Och det var bara ångestladdat. Och då så, när jag gick där precis innan jul. Så var det också att i dansvärlden hade jag dragit på en massa skulder. Som jag var skyldig min partners pappa. Och hade liksom inga pengar. Och gick i Köpenhamn, kom jag ihåg. Med min väska så här. Och kände lite så här att jag hade liksom ingenting att ta vägen ens en gång. Mm. Alltså jag vet inte, för jag hade liksom inte ens pengar att gå in och ta in på ett hotell. Och hade ringt runt några polare och skulle bo där i Köpenhamn hos någon. Men de hade liksom, det svarade inte. Eller, och jag kunde inte få tag i någon. Och helt plötsligt var jag bara så här, vad fan, hur gick det här till? Mm. Alltså, i och med att jag hade varit och rest så mycket så hade jag liksom ingen fast punkt i Köpenhamn heller. Nej. Och så går runt med den här väskan och tänker bara, jag är nästan hemlös. Mm. Visst, jag kunde ju alltid åka hem till mamma och pappa i Sverige, men det var, kändes lite långt att göra det då. Alltså ta tåget hem till Sverige. Liksom. Jag skulle jobba på måndag igen. Mm. Och det var så här, det här är... Alltså det här... Och det är så långt ifrån att bo på gatan egentligen. Så tänker jag, det kan jag inte ens tänka mig hur det är, men det här var lite på väg dit. Jag kände att det, så här, om det fortsätter så här och det kommer mer saker som händer i mitt liv, så är det steget så jävla långt. Alltså.
Nej, jag fattar.
Ja, det var så otäckt. Mm. Och man bara hatar allting med sitt liv just då. När man inte gör någonting som man tycker har varit det syfte man har haft under många, många år. Och så är man helt borta från det. Mm. Ja, det var hemskt.
Det förstår jag. Usch, jag har aldrig hört det här. Det här har inte du berättat förut. Jag hade ingen aning om det här. Jag förstår din känsla. Och tänk vad många människor är som har det så varje dag.
Ja, liksom... och man tänker att man kommer med den här skuldfällan så här, att man har, liksom, man har levt över sina tillgångar då och någon har betalat för den av olika anledningar. Och sen så bara står man där utan någonting. Det blev inte det man hade tänkt det skulle bli. Men skulderna är kvar, så man har fortfarande, man måste liksom göra någonting för att, ja, det var fruktansvärt. Usch.
När var det här?
Det var ingen kul.
Vilket år?
Det måste ha varit 2004 måste det ha varit.
Mm. Typ ett år innan vi träffades.
Men så träffade jag dig och då blev allting ljust igen.
Ja, precis. Ja, okej. Okay. Första gången, eller det var inte första gången, för att jag menar, det är ju upplevelser i skolan och sådär också såklart, när man har känt sig ensam, och det har vi ju pratat om. Men första gången i vuxen ålder som jag kände mig ensam, det var när jag flyttade till Stockholm. För att, alltså, jag flyttade ju till Stockholm och började skolan här, och jag fick ju kompisar och så ganska fort. Men just det här att när man flyttar hemifrån, man är så van att bo, eller hela sitt liv har man bott i ett hem där det alltid har funnits människor. Det har alltid varit någon, mamma eller pappa eller mina bröder, liksom, det har alltid varit folk som har kommit och gått. Så man har aldrig behövt tänka att man skulle en hel dag kunna gå utan att träffa någon, för det fanns alltid någon där. Man har tagit det för givet i alla år. Och sen så när jag flyttade till Stockholm och hade min första, jag flyttade direkt in då till en egen lägenhet. Jag flyttade inte ihop med någon, utan jag bodde själv på Sankt Eriksplan, och inser att nu är det upp till mig att skapa situationer där jag träffar folk, för att annars så är jag själv. Här är jag själv, det finns ingen här. Och jag hade inte tänkt på att det skulle kunna bli så. För det hade aldrig varit så i mitt liv. Och sen så bara, shit, nu sitter jag här, det är kväll, det finns ingen. Vad ska jag göra? Ja, jag måste aktivt leta upp någon för att få närhet, håller jag på att säga. Nej, men för att få...
Och då direkt, in på Grindr, inte direkt.
Ja, det fanns ju inte på den tiden. Nej, men alltså det var ett sånt sjukt så här wake-up call. Och så inser man så här, är det så här livet ska bli nu? Är det så här livet ska bli nu? Att jag alltid måste liksom jaga för att hitta, för att inte känna mig ensam. Och, och det jag lärde mig där och då ganska snabbt, det var ju att det finns ju två typer av ensamhet. Det är liksom ensamhet som man väljer. Den ensamheten som jag lever i just nu här på Mallorca, när jag faktiskt nu är själv. Och den här veckan har jag varit jättemycket själv. Men det är någonting jag har behövt, någonting som jag har mått bra av, för att jag har valt ensamheten. Och då kan jag njuta av ensamheten. Ja. Men sen ovald, alltså ensam som inte är självvald, den är ju fruktansvärd.
Verkligen. Vad konstigt att det är så, för egentligen är det ju samma ensamhet. Det är bara för att det är där man inte är, alltså att bli bortvald, att ingen har valt en, eller att det är ju sån otrolig skillnad. Det är ju sånt nederlag, det är så skamfyllt, och ändå som du säger så behöver man ju vara ensam då och då. Alltså man behöver ju tid för reflektion och för att sortera saker och ting i fack. Och det är, alltså, det är ju en otrolig lärdom. Och att du kan göra det nu och känna att det är okej med det är ju en sån otrolig styrka.
Och jag njuter. Jag tycker det är fantastiskt. Ja. Jag vill inte gå från lägenheten. Jag bara är här. Jag bara, oh, I love it.
Mm. Ja, det är fantastiskt. Alltså. Det är ju skönt ibland att få vara för sig själv. Det, här i vårt hus är det kollektiv här hela tiden. Det är ett jävla spring, kan jag säga. Alltså, det är folk högt och lågt. Och det är bara så här, oh, herregud, get out!
Alltså, du älskar ju det också. Du är ju du trivs ju så. Du har ju levt mycket så i ditt liv.
Jo, visst. Det gör jag verkligen. Jag älskar det. Alltså. Men ibland tänker man bara så här, det är så skönt att bara få stänga dörren och få gå ner till soffan och så bara själv ta. Så att det ska jag göra. Jag ska fira en vecka med att bara vara själv hemma och köpa popcorn med kolasmak och bara sitta i soffan och se.
Gud, det låter fantastiskt. Popcorn med kolasmak. Ja. Okej, din andra plats då.
Ja. Så vi har ju pratat jättemycket om ensamhet i skolan. Men bara en gång specifikt så gav jag mig väg på en skidresa i samband med sportlovet till Sälen. Gick i åttan och jag hade liksom ingen som skulle med på den där resan som jag kände eller kunde känna mig trygg hos. Det fanns inte det i skolan just då.
Nej.
Och till och med så visste jag att de som jag ändå gick i samma klass som, de skulle liksom ha andra kompisar med på resan. Så jag skulle inte kunna åka med dem. Och sen så, men ändå skulle jag med på den resan. Jag förstod inte varför jag skulle med för det. Jag fattade inte för att jag utsatte mig för det. För jag visste liksom att det här kommer bara bli bajs av alltihopa. Det kommer verkligen vara, jag kommer känna mig så fruktansvärt ensam. Och fick åka skidor själv när man är 14 år i Sälen. Hade ingen åka med. Inte någon att möta upp på lunchen. Ingen att äta med. Ingen att vara med.
Nej.
Och det var så här. Det var så. Jag fattar inte vad jag tänkte med. Det var, och det gjorde mig knappast inte starkare. Det var ingenting jag kunde hitta någon så här, åh vad skönt, och nu har jag valt det här ensamheten. För så var det verkligen inte. Men med skulle jag. Och jag tror nästan det var för att skyla det faktum att jag faktiskt var utanför. Jag skulle med på den här resan för att bevisa för mamma och pappa att jag hade någonting och några människor att vara med. Jag förstår någon som bara, ska du inte med på den här resan som anordnar sig? Jo, det ska jag liksom. Nej, man går fan med långt för att undanhålla hemligheter och för att bevisa att man tillhör fast man inte gör det. Alltså, det är inte klokt.
Ja, också på något sätt tror jag kanske för att bevisa för dig själv att du inte var så ensam som du var. Liksom. Jag tror, har vi återigen det här med magkänslan. Idag så skulle man ju aldrig utsätta sig för en sån sak. Gå in i en sån situation, för att idag vet jag bättre. Men när man var i den åldern så visste man inte det. Man trodde att man var tvungen att utsätta sig för sådana där saker, även fast det fick en att må skit.
Ja, men det är jättekonstigt. Men jag tänker att undrar om jag trodde innerst inne att det kanske någonstans skulle lossna där, att det skulle bli någon typ av vändning, att det skulle inte vara skolan till någon annan bussresa, om man inbillade sig sådana saker, att det på något sätt var ett hopp om en förändring på något sätt.
Förmodligen var det så.
Inte, men det blev det i alla fall inte kommun.
Jag skulle vilja ta som min andra plats en upplevelse som är då ganska nyligen, och det är då under pandemin, då när jag alltså gjorde såna här digitala körrepetitioner själv. Och det är ju liksom, alltså det är så, när man tänker på det så är det så bizarrt så att det är inte klokt liksom. Jag menar, man kommer härifrån då och har haft en kör liksom på hundratals människor, och sen på en dag så stängs hela Sverige ner, och vi var mitt i en termin och jag var bara så här: hur gör vi nu? Vad gör vi? Jo, jag åkte då till Katrineholm och mötte upp min bror som var där av någon anledning. Och så började vi då in i min kyrka där jag liksom växte upp när jag var liten, i Pingstkyrkan. Och sen så gjorde vi då en serie, för vi insåg att det här kommer hålla på några veckor. Så vi gjorde då en serie då med digitala då körrepetitioner där jag står då själv och försöker att vara både kör och körledare, sjunga alla stämmer samtidigt. Alltså det är så knasigt när man tänker på det, så att det är inte klokt. Och sen då när de där veckorna då när det vi hade spelat in var slut och vi inser att pandemin fortsätter, då åkte jag ner till Skåne. Och sen så, och då kunde jag inte, då kunde man inte åka tåg, man kunde inte åka flyg, så jag satt och körde bil då ner till Malmö. Och sen så gjorde vi en ny serie som skulle räcka för en månad. Och sen så åkte jag hem, och sen så gjorde jag samma sak nästa månad igen, åkte ner till Malmö. Så det här, där min brorsa bor då. Så att det är så konstigt. Och jag menar, och där och då så kände jag bara så här, man känner ju liksom att det här är så knasigt på alla sätt. Men så här i efterhand så tänker jag på alltså hur ensamt och förfärligt det egentligen var. Men när man är mitt i det så kan man ändå leva igenom det på något sätt.
Fast vilket proffs. Alltså gå in då och veta, det här är situationen, hur löser vi det? Och vara lösningsorienterad och göra det då. Och få göra, jobba dubbelt så hårt, kanske trippelt, fyrdubbelt så hårt, bara för att man ska göra allting på en gång. Och det är ju tusen gånger svårare att göra saker och ting digitalt än live. Det finns ju kommer tillbaka någonting, man får liksom ingen energi tillbaka från publiken eller från kören eller från sina dansare. Alltså det är ju så, jag fattar exakt vad du känner. För det är så här, det finns ju ingen energi att ta någonting av, det finns ju ingenting att bygga från.
Nej,
alltså, det är så imponerande, Gabriel, verkligen. Alltså, jag fattar exakt, alltså. Så häftigt.
Så häftigt. Är det. Men samtidigt liksom... Ja, jag vet inte. Det är bara... där och då kändes det så märkligt. Och nu när jag tänker på det så känns det ännu märkligare, måste jag säga.
Du är lite märklig alltså, men du är bra märklig alltså. Du gjorde det ju för att alla, det är ju så omtänksamt. Du gjorde det för den där sjösångaren skulle, att de skulle få fortfarande glädje i den situation det var, i all misär. Ja, så gjorde du det för alla andra. Du har ju världens största hjärta liksom. Det är ju, ja, det är fantastiskt.
Men jag hoppas att det var till glädje för någon. Ja, okej, nu kommer den första platsen.
Alltså det är ju ändå de där 16 dagarna under pandemin. Ja, det var ju klart att det kom förbi folk. Min fantastiska kusin Mia var lite över med mat. Och någon kom och så ställde en kasse. Men just den där känslan av att man sitter hemma och är sjuk i någonting som folk inte vet vad det är för någonting. Och folk var liksom rädda för att komma dit. För att i världen så pratas det bara om död, om sjukdom och att hur farligt covid är. Och man ligger där själv och då har covid. Och den känslan att det själv vet heller om det här är det här livshotande? Alltså man yrar, man svimmar, man är så svag att man måste ta en paus på väg från vardagsrummet till köket. Man har ingen matlust, man äter mindre och mindre för varje dag. Och man liksom känner bara att det här är på väg åt fel håll. Och man blir ju mer och mer rädd. Man ligger bara ensam i sin lägenhet. Och det blir ens verklighet. Och dag blir natt och natt blir dag. Och det är förvirrat. Och man är liksom, det var faktiskt helt fruktansvärt. Och man tänker, det kommer aldrig till någon slut. För 16 dagar är så sjukt lång tid. När man, liksom, man är van att vara hemma en dag och tycker att det är jobbigt. Alltså det var så ensamt. Trots att jag hade folk som kom dit med lite matkassar och mycket syn, så var jag så ensamt. Och läskigt framförallt. Det var skrämmande att vara hemma.
Nej, men jag fattar det. Jag menar, alltså, Och du var ju liksom patient zero, brukar man ju säga. Alltså, du var ju det här hände ju typ veckan efter att vi hade fått reda på vad corona var i stort sett. Alltså du var ju jättetidig med det här. Så man hade,
det kändes verkligen som att jag hade varit bara i Wuhan och ätit fladdermus. Jag tog med skiten till Europa. Så var det.
Men vi visste ingenting om corona då. Nej, gud vad läskigt det var. Och jag var så orolig. Liksom för att man visste inte hur det skulle sluta. Jag hade ingen aning.
Nej, och jag, i efterhand så vet jag att folk var oroliga för att de har ringt runt till varandra och frågat hur går det? Har ni hört någonting? Och så här, bara för ibland så var det riktigt så här 2-3 dagar innan jag svarade i telefon. Ja. Liksom. Det var riktigt läskigt. Jag hoppas det aldrig mer får vara så. Alltså, men det är klart, när det kommer någonting nytt så där, alltså det är klart att folk blir rädda. Det blir jag också. Det kommer att man blir apkoppor.
Vad hände med det? Vad hände med apkoppor? Jag har inte hört ett ljud om det.
Vad hände? Tiden. Nej, på vaccin i alla fall har jag hört, så att det är bra.
Okej. Nu kommer min första plats. Och den här har jag pratat om förut i podden, men jag måste komma tillbaka till den. Så här är det. Ensamhet när man inte mår bra. Det är det värsta. Alltså, även om du är på en fantastisk plats där det är jättevackert runt omkring dig, du har allt du behöver. Du har din Shake Shack, du har din biograf, du har din strand du kan gå till, du har allting. Men mår du inte bra så känner man sig ensammare än någonsin. Och det här hände för några år sedan i Florida. Jag mådde så fruktansvärt dåligt och kände mig så ensam. Jag ringer till dig och du säger jag kommer. Och alltså, återigen, det är det finaste någon har gjort för mig någonsin. Du hade 4 dagar som du inte hade något planerat och åker till Florida för att vara med mig när jag mådde som sämst. Det är det finaste. Det är det finaste.
Ja, det är så fint. Du är så fin.
Fin, Tobias, och så full av kärlek.
Du är så fantastisk. Jag älskar dig så mycket.
Jag älskar dig också. Så tack för det. Tack för det. Tack för att du såg mig där när jag behövde det som mest.
Ja, det är så skönt och fantastiskt att få ha en vän som bara vet. Det är så otrolig styrka i att bara ha dig alltid i bakhuvudet. Man vet att någon står där oavsett. Liksom det är obeskrivligt.
Ja, det är faktiskt obeskrivligt. Det är obeskrivligt. Och där har vi det igen. Du vet när jag behöver någonting. Och det är...
Behöver någonting nu? Behöver någonting nu?
Just nu behöver jag en kopp kaffe. Annars är det bra. Annars är det bra. Gud. Vad härligt att prata. Ja,
underbart.
Ska vi runda av den här podden med att spela Håkon Pedersens Nattens drottning?
Absolut.
Och med det så säger vi tack så jättemycket för den här veckan och vi säger bara hej då! Än en gång, kan
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.